Har EU sitt Kina-beroende under kontroll eller har vi gått i samma fälla som med Ryssland, fast ännu värre? Vi går på djupet i förhållandet mellan EU och Kina i Europa-podden.
Che succederà? E che succederà? Che è finita la pacchia?
Für ein freies und offenes, gerechtes und friedliches Europa.
He's been very clear that he's using energy as a weapon, so we have to treat it as such.
Vi må komme til bunns i hva som har hendt.
Välkommen till Europa-podden. Jag heter Caroline Salzinger. Klockan är 10:38 den 23 maj. Och här i studion finns Susanne Palme, Sveriges Radios EU-kommentator. Hej Susanne.
Hej Caroline.
Du, det är ju årets vackraste dagar pratade vi precis om. Men du har tillbringat ganska mycket tid de senaste veckorna i den här konferensanläggningen ute vid Arlanda flygplatsen. Berätta.
Ja, de här informella ministermötena är ju där ute.
Under det svenska ordförandeskapet.
Ja, precis. Och det är inte så kul att vara där kanske. Man är ganska instängd i en stor hangar utan fönster så man vet inte vad det är för väder ute. Men än så länge har det inte varit sådana här dagar utan det var ganska kallt.
Ja. Men vi gjorde ju en podd för några veckor sedan om att det varit ganska, ja, men inte så festligt för journalister att jobba därifrån. Men det har blivit bättre, berättade du för mig.
Ja, senaste mötet då var det ju utrikesministrarna och då var det väldigt mycket journalister där. Det är det alltid på de här, det kallas för Gimnich som är en gång per halvår då. Och där var just den stora diskussionen Kina förresten. Nej, men då var det ju väldigt mycket god mat och utflykt för journalisterna. De fick åka på båtresa i Stockholm och allt möjligt. Jag tror att alla var, sen fick man åka ut på presskonferensen på Steninge slott där utrikesministrarna var. Så man fick komma ut lite grann.
Inte bara raps som vi pratade om i någon podd.
Nej, men alla, det blev ju så viralt när min kollega Janne Andersson hade intervjuat en tysk journalist som var väldigt kritisk. Men jag tycker han var lite för kritisk kanske.
Som sagt, temat för utrikesministrarnas möte i Stockholm för typ var det 10 dagar sedan nu ungefär, va? Det var alltså Kina. Och hela våren så har det ju pratats mycket om det här ömsesidiga beroendeförhållandet mellan EU och Kina. Och att det är komplicerat, det verkar alla vara överens om. Det är så pass invecklat att det har liksom uppstått helt nya begrepp när makthavarna då försöker definiera relationen. De-risking, decoupling surrar runt såna här begrepp. Och för att hjälpa oss att reda ut vad det där innebär så finns här i studion Björn Jardén. Hej.
Hej.
Du är chef för Nationellt kunskapscentrum om Kina vid Utrikespolitiska institutet. Du, som sagt, det är en relation som är superkänslig och inte vilken som helst. Varken för Bryssel eller för Kina. Hur märker du som enskild forskare, Björn, av att det här är en laddad relation?
Ja, om vi tittar på den kinesiska sidan så är egentligen all utrikespolitik känslig. Och kanske framförallt nu, 2023, där Kinas ledare själva säger att Kina befinner sig i en väldigt osäker och riskabel omvärld helt enkelt. Så då blir utrikespolitiska frågor känsliga och även så relationer med Europa.
Får det några konsekvenser för dig som forskare?
Kinesiska myndigheter brukar rätt mycket synpunkter på vad man kan skriva om Kina, vad man kan säga om Kina. Vi har också sett att man har strupit åt informationen och gjort det svårare för forskare att få tillgång till kinesiska akademiska databaser till exempel. Så det har blivit tuffare helt enkelt att ha ett utbyte med kinesiska partners men också att få information om vad som pågår i Kina.
Mm. Och Susanne, du berättade för ett tag sedan här i podden att när EU-ledare ska diskutera Kina, då är det också tydligt att det är rejält känsligt. Det där med mobilerna, du kan väl
ja, men jag tror att det var, man hade ju en första stor strategisk diskussion om Kina på toppmötet tror jag, i oktober förra året. Och den som pågick tror jag i 3 timmar och då fick ju alla ledare lämna ifrån sig sina mobiltelefoner så att de inte skulle twittra eller ta kontakt med sina staber och sådär. Så att det är klart att det är känsligt.
Mm. För det är så här att EU vill riskminimera relationen med Kina utan att frikoppla sig. Man vill vara klarsynt utan att vara konfrontativ. Man talar om Kina som en partner, som en medtävlare och som en rival. Man kämpar helt klart med att definiera och omdefiniera sitt förhållande till det som faktiskt är EUs viktigaste handelspartner. Vad är det som är så svårt med relationen med just Kina, Björn?
Det som är så svårt handlar nog om att man på bara ett antal år helt har börjat se den här relationen på ett nytt sätt. Man kan säga att synen i Europa tidigare var att det som gynnar Kina också gynnar Europa. Men det tycker man inte längre. Utan nu ser man Kinas framväxt som en stormakt, som någonting som också innebär risker och kanske till och med hot för Europa. Men hur ska man då kunna omdefiniera situationen då man har utvecklat ett beroende under 3-4 decenniers tid? Det är inte lätt, va? Och det är därför som man hör mycket uttalanden från europeiska ledare också som kan tyckas motsägelsefulla när det gäller relationerna till Kina. Men jag tror det handlar om att man vet helt enkelt inte exakt hur man vill att relationen ska se ut. Utan man försöker hitta ett bra sätt helt enkelt.
Så här beskrev EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen den här då komplicerade relationen.
I believe it is neither viable nor in Europe's interest to decouple from China. Our relations are not black or white, and our response cannot be either. And this is why we need to focus on de-risk, not decouple.
Vår relation är inte svart eller vit och det kan inte svaret vara heller. Vi måste minimera riskerna men inte frikoppla oss från Kina, ungefär så sa von der Leyen. Susanne?
Men det här var ju hennes stora linjetal som hon höll och där hon gick ut ganska hårt mot Kina. Och många tyckte väl att hon var väldigt kritisk. Och det här var inför att hon själv skulle resa till Kina tillsammans med Emmanuel Macron, Frankrikes president. Det var han som var inbjuden, men hon fick följa med på nåder. Men han fick ett sån här jättemottagande liksom på röda mattan och hon fick smyga in bakvägen typ. Men hur som helst så höll hon det här talet och gick väl lite grann före, som hon brukar göra ibland. Att hon är ganska modig, att hon sticker ut hakan och formulerar liksom en linje. Men linjen där, det har ju varit så att EU också är satt under ganska hård press, eller många EU-länder från USA, att ha större avstånd från Kina. Och vi har ju sett att det har, det var väl tidigare här under våren som Nederländerna böjde sig lite grann från pressen då från USA och införde exportrestriktioner på export av utrustning för att tillverka halvledare som Kina behövde. Och Nederländerna ville att andra länder skulle följa efter. Nu har EU inte, det här är en nationell fråga, det är inte EU som bestämmer om exportrestriktioner. Men det blev en stor diskussion om det och jag tror att hon visar här är att man måste gå en medelväg och se över sitt beroende men samtidigt då utveckla samarbetet där det behövs.
Mm. Innan vi fördjupar oss i den här medelvägen, Björn, alltså näst efter Rysslands krig i Ukraina så är ju förhållandet till Kina det som är liksom den hetaste utrikespolitiska frågan just nu. Vad är det som gör att det känns, du talar om att man har liksom omprövat någonting senaste åren, men vad är det som gör att det känns så extra akut just nu?
Det tror jag handlar mycket om Rysslands krig mot Ukraina. Dels att man då insåg att krig är möjligt 2023. Att stormakter invaderar ett annat land. Men också att man insåg på ett annat sätt vilket beroende Europa har av Kina. Just eftersom man insåg vilket beroende man hade av Ryssland och tog steg för att avveckla det.
Och vad det kostade.
Och vad det kostade, precis. Så av de här anledningarna så har frågan aktualiserats. Men också, ska vi säga, i och med Kinas position när det gäller Rysslands krig. Och det har försämrat bilden generellt av Kina i Europa.
Mm. Kina är ju då det land som EU importerar mest från och unionens tredje största exportmarknad också. Ursula von der Leyen har sagt att handeln uppgår till 26 miljarder kronor varje dag, handeln mellan Kina och EU. Och som du var inne på, Björn, då, när EU klippte banden till Ryssland, då kretsade det runt en sektor fossil energi främst. Mm. Och konsekvenserna var ändå så stora. Kan man ens beskriva konsekvenserna av att göra något liknande med Kina? Alltså att faktiskt klippa banden.
Ja, det är ju en helt annan skala. Och det som von der Leyen sa här tidigare om decoupling då, att hon säger att EU ska inte ha någon decoupling, vi ska inte ha någon frikoppling. Jag tycker det är lite av en halmgubbe. Det är ingen som påstår det, och knappt ens i USA vill de ha någon decoupling, för man inser helt enkelt att relationerna är för omfattande. Och det skulle innebära sådana otroliga kostnader för EU att avveckla handeln med Kina. Det går liksom inte att tänka sig riktigt.
Är det så att det går inte ens att beskriva, och därför är det ingen idé att försöka, eller kan man liksom sätta ord på det på något vis?
Ja, alltså det finns ekonomer som har gjort beräkningar på vad det skulle kosta ekonomiskt sett, och det är ofantliga siffror, men det handlar ju också då om att det skulle ha en väldigt negativ effekt på världsekonomin i stort. Och det görs ju ofta då när man tänker hur ett scenario kring en kinesisk attack på Taiwan till exempel, vad det skulle kunna leda till. Och ja, även om kostnaderna är stora, om det blir en krissituation, då har vi sett många gånger i historien att saker som man inte kunde tänka sig tidigare kan bli tänkbara. Och det gör ändå att även om kostnaderna skulle vara otroligt stora, så kan det ändå finnas ett värde i att räkna på det.
Mm. Vi ska återvända till det där alldeles strax, men först, jag tänker, det är ju inte bara, det är inte en envägskommunikation här. Vad skulle konsekvenserna bli för Kina? Hur beroende är de av oss, så att säga?
Ja, alltså på det stora hela är de lika beroende av oss som vi är av dem. Och jag tror kanske att Europa som en marknad har blivit ännu viktigare för Kina, just eftersom USA då har tagit steg för att begränsa Kinas närvaro i USA. Men Europa är fortfarande mer öppet. Så absolut, vi är nog mer eller mindre lika viktiga för kineserna som Kina är för oss.
Susanne.
Men diskussionen inom EU har ju aldrig handlat om att minska det ekonomiska utbytet med Kina. Det är ju tvärtom. Eftersom EU har ett bytesunderskott, eller vad det heter, med Kina, så vill man ju komma in mer på den kinesiska marknaden.
Precis, vi importerar mer från Kina än vad vi exporterar dit.
Ja, och man vill ju ha ett ökat utbyte med Kina. Men det som har hänt nu, och det som är den stora förändringen, är att man ser det hela utifrån ett säkerhetsperspektiv. Alltså det mycket handlar om geopolitik, och då tittar man på de områden som är strategiskt viktiga. Ja, men när Ursula von der Leyen höll det här linjetalet, då nämnde hon ju på vilka områden som är känsliga, där EU måste bli mer oberoende, till exempel när det gäller så här sällsynta jordarter eller metaller och vissa kritiska råvaror och sådana saker. Men på andra områden så är det ju inte så.
Nej, och det är det här som då går under begreppet de-risking. Vill du berätta lite mer, vad innebär det, Björn?
Ja, men det handlar just om att försöka bygga bort säkerhetsrisker i relationen. Det kan ju dels handla om till exempel närvaron av kinesiska företag i mobilnätverk i Europa. Där har ju till exempel Sverige då tagit steg för att förbjuda kinesiska företag från att delta. Det handlar just om att man då menar att det skulle kunna hota säkerheten. Men sen handlar det ju också då om vissa insatsvaror och vissa produkter där vi har ett väldigt stort beroende av just kinesiska produkter. Det såg vi under pandemin till exempel, där viss typ av medicinskt material, ansiktsmask och liknande, en väldigt stor del av importen kom från Kina. Och då är beslutsfattare oroliga att det är någonting som skulle göra det svårt att agera mot Kina, och att Kina då skulle kunna hota med att stripa tillförseln av den typen av varor.
Det nästan blir en utpressningssituation.
Ja, precis. Det blir en risk helt enkelt i förhållandet, och det vill man bygga upp då, samtidigt som man på det stora hela vill fortsätta utveckla det ekonomiska utbytet. Och det finns ju en liten motsättning där också, för ett beroende handlar ju inte bara om sårbarheten när det gäller vissa produkter, utan det ekonomiska utbytet i stort är ju liksom en typ av beroende. Sen kan man mena att det är ett ömsesidigt beroende, att kineserna också är beroende av oss, va? Men jag tror inte att man kan bygga bort det här beroendet och riskerna och sårbarheterna enbart genom att se till att vi inte liksom importerar vissa varor från Kina. Så länge det ekonomiska utbytet i stort fortsätter att öka, då kommer det här beroendet också att vara kvar och kanske till och med öka på det stora hela.
Det handlar väl också om att till exempel då minimera kinesiska investeringar i känsliga industrier i Europa, Susanne?
Men man införde ju för några år sedan en sån här screening, eller vad det heter, där man just ska titta på utländska investeringar i strategiskt viktiga sektorer. Och ja, men senast nu var det ju Tyskland och den här hamnen i
Hamburg.
I Hamburg, ja. Som pågick ganska länge, men som slutade i till slut att Kina fick köpa upp en del av den här hamnen då. Fast det hade kommit många kritiska röster om det. Och ja, men Sverige landade när det gäller Huawei i att det skulle utgöra en säkerhetsrisk för oss. Men det ser väldigt olika ut. Samtidigt vet vi att kineserna investerar i väldigt viktiga sektorer i Sverige, tunnelbanan och i alla möjliga som verkligen skulle kunna vara känsliga då. Så att man gör olika bedömning. Men det är nu obligatoriskt i EU att göra den här typen av screening då. Att ändå liksom ta ställning till den här typen av investeringar. Och det nya som ska komma nu också, som vi väntar på, är ju att man också ska ha samma typ av, göra samma bedömningar och screening när det gäller investeringar i Kina, alltså export till Kina.
Alltså vår export till
Kina. Vår export till Kina, ja, precis. Och att man även där då måste se att man inte bidrar till att Kina kan stärka sin militärmakt, eller inte vet jag, men att vissa sektorer ska då, vissa varor ska man kunna begränsa exporten av.
Det är en sån här varor där man ser ett dubbelt nyttjande så att säga, som kan användas både civilt och militärt. Dual use tror jag du brukar kalla det.
Så man ser att EU har ju tagit liksom, under de här senaste åren har det kommit en rad liksom, nya verktyg. Men det kom, vi såg ju ett litet land som stack ut hakan här mot Kina, det var i Litauen, när de öppnade ett representationskontor i Taiwan. Och kineserna blev galna och menade att det här stred mot EUs ett-Kina-politik då. Och Kina införde sanktioner mot Litauen och begränsade deras handel med Kina. Då stod ju, det här kritiserade EU och sen, det ledde till att EU sen tog ett nytt verktyg som betyder att om ett land som Kina då utövar påtryckningar som till exempel mot Litauen, så kan EU svara med motåtgärder. Den här lagstiftningen trädde i kraft alldeles nyligen, men frågan är om man någonsin kommer att våga använda den mot Kina. Det är en annan sak, men man har i alla fall en verktygslåda då, som ett resultat av erfarenheterna som det vi såg mellan Litauen och Kina. Men jag vet inte om man vill utmana Kina, och det ser vi ju nu, jag bara tänker högt här. Nu diskuterar ju EU någonting unikt i EU-sammanhang faktiskt, att sådana här sekundära sanktioner, alltså mot länder som kringgår sanktionerna mot Ryssland.
Precis, länder som hjälper Ryssland att ändå importera saker som är sanktionerade. Till exempel Turkiet talas det mycket om.
Ja, och där har man även pekat ut kinesiska företag. Men här är det ju väldigt stor oenighet inom EU att ska man verkligen utmana Kina på det här sättet och vad skulle det leda till? Så att det är väldigt osäkert om det där kommer att bli av. Liksom.
Mm. Du nämnde ju Litauen och de baltiska staterna är ju precis som med fallet Ryssland. Några av dem som ropar högst om behovet av en hårdare linje mot Kina. Och Litauens utrikesminister Gabrielius Landsbergis varnar uttryckligen EU för att inte då göra om vad han menar var det misstag man gjorde med Ryssland med Kina. Så här säger han.
It would be a huge mistake to step into exactly the same waters that we've been before. I truly appreciate what he said about de-risking, right? Because you know, not every country can decouple. You know, Lithuania basically decoupled from China. Not everybody can do that. That's understandable. But de-risking cannot be business as usual. That means that decisions need to be made. We really need to find new partners.
Mm. Landsbergis varnar också för att tro att liksom ett ekonomiskt partnerskap med Kina skulle kunna då främja fredlig samverkan. Det var ju lite den tron som låg bakom affärsrelationerna, eller mycket av relationerna med Ryssland också. Vad säger du, Björn?
Ja, det är väl kanske enkelt för Landsbergis att säga det här, eftersom hans land inte är speciellt beroende.
Han erkänner ju det också.
Ja, precis. De handlar inte speciellt mycket med Kina. Det är liksom inga stora kinesiska investeringar där. Men se på ett land som Sverige eller ännu mer Tyskland. Vi handlar jättemycket med Kina. Sveriges största privata arbetsgivare är ett kinesiskt företag, Volvo Cars. Och nu ska ett annat kinesiskt företag bygga en batterifabrik i Timrå för 1900 anställda. Alltså, Litauen har inte den typen av beroende. Nej. Så utmaningen är mycket, 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 mycket större än det har varit att klippa energibanden med Ryssland.
Mm. Och jag tänker, det låter ju lite som att du inte heller tror att man kan liksom, vad ska man säga, plocka russinen ur kakan, alltså att man, det här är farligt, det plockar vi bort och sen så är resten okej.
Okay. Nej, men alltså jag tycker väl på det stora hela att det är bra att man gör det. Men jag tycker vi ska vara försiktiga att liksom tro då att om vi då på det sättet plockar ut vissa sektorer av vårt beroende mot Kina där, då finns det inga risker längre. Då finns det inga sårbarheter längre. Jag tror att liksom, så länge vi fortsätter handla mycket med Kina och liksom ha mycket investeringar i Kina, det kommer mycket kinesiska investeringar hit, då kommer det att finnas ett beroende, och med ett beroende kommer sårbarhet. Jag tror det är väldigt svårt att bygga bort det helt, och det tror jag också att många toppolitiker i EU inser.
Mm, och att massan i sig är en sårbarhet, att Volkswagens största marknad är Kina, är en sårbarhet i sig. Låter det som att du menar?
Det skulle kunna bli en sårbarhet, men också det är ju någonting som är positivt och som skapar arbetstillfällen och tillväxt i Europa. Så det är ju liksom inte enbart en nackdel, men om vi pratar om beroende och sårbarhet, ja, då skulle i alla fall jag vilja påstå det.
Ja, men det är också som ett svar då på beroende av Kina. Jag tror att EU är till 98% beroende av litium och alla möjliga sådana här kritiska mineraler från Kina då. Och då har EU lanserat en sån här Raw Materials Act, vad den heter, alltså en lagstiftning om att bli mer säkra leveranskedjorna av råvaror, kritiska råvaror till europeisk industri. Och där vill man gå ihop då och skaffa sig nya partners i världen. Och det är bland annat USA och vänskapligt sinnade länder och sådär. Men många, jag menar, fransmännen till exempel, de öppnar ju också en jättefabrik i norra Frankrike, var i Bretagne eller någonting. Alltså en sån här jättefabrik har kineserna öppnat för att bygga batterier. Och det här är en del liksom i Macrons liksom återindustrialisering av Frankrike. Att göra liksom Frankrike till en ekonomisk stormakt. Och då är det kineserna som driver och äger den här fabriken. Men det sker ju ändå i Europa och då tycker man ändå att det här ger större säkerhet att tillverkningen sker här. Mm. Även om ägaren är kinesisk.
Så har man en större kontroll, låter det som. Jag tänker, när vi pratade förut om att Ursula von der Leyen och Macron var i Peking och hade med sig också en väldigt stor näringslivsdelegation. Jag tänker på relationen med Ryssland. Då var det ju mycket näringslivsintressen som låg bakom att man behövde den här billiga gasen från Ryssland och man tryckte på och sådär. Liksom hur påverkar de här näringslivsintressena EUs möjligheter att omdefiniera sin relation? Har näringslivet också ett intresse av att inte begå samma misstag som man gjorde med Ryssland? Eller ser de främst en fantastisk marknad att tjäna pengar på fortfarande, Björn?
Jag tror inte det finns ett europeiskt eller svenskt näringslivsintresse relativt Kina. När man pratar med företrädare för näringslivet så skiljer sig synen väldigt mycket och det beror mycket på vilken sektor man är verksam inom men också vilket enskilt företag man jobbar på. Och om vi tittar på utbytet med Kina och framförallt europeiska investeringar i Kina så är det rätt koncentrerat till vissa större företag, tyska biltillverkare och stora industriföretag, kemiföretag och liknande. Så det är klart att vissa företag, vissa sektorer har ett väldigt stort intresse av att liksom upprätthålla goda ekonomiska relationer. Men sen tror jag också, eftersom Kina har haft en så viktig roll i den ekonomiska globaliseringen över flera decennier och fortfarande har det, så handlar det inte bara om näringslivsintressen utan det är nationella intressen i de flesta europeiska länder att liksom upprätthålla goda ekonomiska relationer med Kina, just eftersom Kina har en väldigt viktig roll för att bidra till tillväxt även här i Europa.
Jag tänkte ett exempel på ett land nu som kämpar med hur man ska hantera Kina, det är ju Italien. Italien anslöt sig ju till den här nya sidenvägen som är Kinas stora... jag kan inte en massa säga vad det där är.
Björn får berätta, det här känner jag att du har sagt många gånger på olika seminarier. Hur definierar du nya sidenvägen?
Det handlar bland annat om att bygga ut infrastruktur runt om i världen för att skapa handelsvägar.
Till och från Kina?
Mycket det. Mm.
Men Italien är ju en del av det här då sedan 2019 tror jag. Så att det inte är så länge sedan som de gick med. Men där har det nu med den nya regeringen i Italien blivit en debatt om att man ska lämna det här projektet. Och Meloni då här vill göra sig med USA som trycker på ganska mycket. Men återigen är det ju då det italienska näringslivet som har jätteintressen i det här. Och ett väldigt stort, enormt utbyte med Kina. Jag såg siffrorna här på liksom export och import från Kina har ökat jättemycket senaste året och så. Så att den italienska regeringen har ännu inte satt ner foten. Men samtidigt som jag tror att det finns väl ändå en trend nu att EU-länderna börjar lämna det här nya sidenvägsprojektet, eller vad tror du?
Ja, aptiten är lite mindre och Jag tror också vissa länder använder det här strategiskt, som Meloni till exempel då. Det är ett sätt att liksom visa att Italien fortfarande är en viktig partner i det transatlantiska samarbetet, och då också mota viss kritik som har kommit på grund av hennes högerpopulistiska eller högerradikala arv. Och då kan saker som det här Sinevägsprojektet, men också det som tidigare kallades 17+1 då, Kinas samarbete med länder i Central- och Östeuropa där flera länder har dragit sig ur. Det kan liksom fungera symboliskt då också för europeiska ledare och visa att vi står liksom på Bryssels sida, vi står på USAs sida, men det kanske inte kostar så mycket egentligen när det gäller deras ekonomiska relationer med Kina.
Mm. För USA har ju legat på Europas länder att inte ha en skarpare ställning gentemot Kina länge. Vi ska prata om det alldeles strax. Men först bara, häromveckan så var ju då Josep Borrell här i Sverige, i Stockholm. Och utanför Steninge slott, där EUs utrikeschefer möttes, så sa han att det här med de-risking inte får förbli bara en slogan.
This is not a slogan. De-risking is just a word. But behind this word, there is a lot of work that will take time to review our economic relations with China, not for decoupling, but to balance in a fair way.
Björn, vad tänker du när du hör Josep Borrell säga det där med att det inte bara får bli liksom ett buzzword, det här med de-risking?
Jag tror det är det som EU-kommissionen vill, och jag tror EU-kommissionen jobbar långsiktigt och strategiskt. De inser att det här är någonting som kommer att ta tid, men de har en tillriktning, det är min bild i alla fall när det gäller von der Leyen. Helt enkelt att kommissionen och von der Leyen är mer hökaktiga när det gäller Kina jämfört med stora europeiska länder som Tyskland och Frankrike, och att de vill driva unionen i den riktningen, men det återstår att se hur väl de kommer att lyckas.
Vad kan EU göra för att det inte bara ska bli ett ord, Susanne?
Nej, men det är ju intressant, för att nu jobbar man ju med en ny ekonomisk säkerhetsstrategi som ska läggas fram före sommaren. Och före sommaren betyder då kanske i juli i EU-sammanhang. Och då, det blir väldigt spännande att se hur långt de kommer att gå och hur det kommer att tas emot av ett land till exempel som Tyskland eller Frankrike, som inte vill begränsa handeln med Kina.
Björn, hur reagerar Kina på det här, att EU vill liksom minimera riskerna och att man vill plocka någon sorts liksom säkra russin ur en kaka?
Ja, det är ingenting som Kina gillar. De misstänker då att det här kan vara en omskrivning av dekoppling eller frikoppling helt enkelt. Och EU talar ju också om Kina som en partner, som en konkurrent och som en systemrival. Och det är också någonting som Kina inte gillar alls, utan man vill helt enkelt behålla den tidigare samsynen som man uppfattade, att vi är partners, punkt. Så Kina gillar inte den riktning i vilken Europa har rört på sig de senaste åren.
Förutom att man då inte gillar det, vidtar man någonting konkret som man kan säga ett svar på det här?
Man har både jobbat med piska och morot. Man har svarat på europeiska sanktioner med motsanktioner till exempel. Man har haft en stundtals rätt burdus eller till och med aggressiv diplomatisk retorik riktad mot Europa. Det vi kan se de senaste månaderna, det är att Kina nu har antagit en lite vänligare, mer tillmötesgående diplomati helt enkelt. Att man pratar nu mer om morötter. Man har pratat om att arbeta för att få till stånd det investeringsavtal som Kina och EU tidigare har skrivit under men som inte är ratificerat. Och man vill helt enkelt förmå Europa att inte gå i samma riktning som USA.
Precis. För där är det ju så att USA har en annan inställning, en skarpare inställning gentemot Kina. Hur skiljer sig EUs och USAs inställning till liksom Kinas växande makt, upptrappade tonläge globalt?
Jag tror dels den skiljer sig ju med att USA definierar sig själv som en supermakt. Och man ser Kinas uppstigande som en hot mot den egna positionen. EU uppfattar inte sig själv som en supermakt, så man har andra intressen. Och sen är det klart också att USA har en omfattande militär närvaro i Östasien, Kinas egen region, vilket gör att det militära förhållandet mellan USA och Kina är mycket skarpare än det mellan EU och Kina.
Mm. Susanne, hur mycket av EUs omdefiniering av relationen till Kina handlar om att man gör det för sin egen skull, och hur mycket handlar det om att man också vill så att säga möta USA en liten bit på vägen, särskilt med tanke på den roll som USA spelar i Europa just nu?
Nej, men jag tror att det är både och faktiskt. Att man det sker en omprövning och man vill ha ett bra samarbete med USA. Så att det är ju en balansgång i att få gå här hela tiden.
Mm. Josep Borrell, EUs utrikeschef, han har ju sagt att om Kina skulle till att skicka vapen till Ryssland så vore det att gå över en röd linje för EU. Men den här röda linjen, liksom vad vi har hört hittills om beroende, kan EU verkligen göra verklighet?
Han har aldrig sagt vad som händer då.
Nej, men precis, vad är den här röda linjen?
Vad är den röda linjen? Vad händer då? Och det liksom, man villkorar på något sätt relationen till Kina, men jaha, vad händer om Kina skulle faktiskt skicka vapen till Ryssland?
Vad är er bästa gissning? Vad består den röda linjen av?
Min gissning är att man inte själva vet det exakt vad man skulle göra, men att man hoppas att Kina inte kommer att skicka vapen. Och det faktum att Kina inte skickar vapen till Ryssland hittills, i alla fall inte i någon större omfattning, det behöver ju inte bero på EUs röda linje. Utan det kanske inte Kina hade gjort ännu, så det är inte ens säkert att de här europeiska hoten då har haft någon effekt. Det är svårt att veta.
Men det jag också undrar över, som inte jag har följt så mycket, men jag vet inte om vi hinner det, men det vore kul att veta, det är att EU har ju också vädjat till Kina att spela en roll, alltså för att få till stånd fredssamtal mellan Ryssland och Ukraina. Och jag vet att kineserna har fört samtal med fransmännen om det här. Och det var ju också en kinesisk sändebud som åkte till Ukraina. Men jag vet inte, händer det något på den fronten och kan det bli någonting av det där?
Ja, alltså det som Europa säger är ju att en fred måste baseras på den ukrainska lösningen. Och det är ju ingenting som Kina ser ut att kunna acceptera i dagsläget. Men det är också intressant att se hur retoriken har utvecklats när det gäller Kinas roll i Europa. Och Baerbock har sagt det och Borrell har sagt det, att Kina har ett potentiellt inflytande över Ryssland. Och mer eller mindre säger att Kina skulle kunna lösa den här frågan. Och det påminner mig om någonting som skedde i början av Donald Trumps presidentskap i USA 2017. Och då pratade Donald Trump på samma sätt när det gäller Kina, men då handlade det istället om Nordkorea och kärnvapenfrågan. Och han sa det att vi har den här frågan levande eftersom Kina inte har utnyttjat sitt inflytande över Korea. Och USA då spenderade väldigt mycket energi på att försöka förmå Kina att pressa Nordkorea. Och nu tycks det som att Europa ser på Kina att liksom utöva ett inflytande över Ryssland där, men jag har svårt att se att Kina skulle göra det. Man har i alla fall inte hittills visat något tecken på att man skulle vilja pressa Ryssland.
Är det så att vi är lite naiva i vår inställning till att Kina skulle liksom vilja ge sig in i det här?
Ja, alltså jag tror inte liksom Baerbock och Borrell och de här ledarna som säger det här är speciellt naiva. Det kan ju också vara ett sätt att poängtera helt enkelt att vi inte är nöjda med situation Kina. Vi liksom tar inte på orden när ni säger att ni vill hitta alla möjliga vägar för fred. För det, vi ser faktumet att Ryssland är så ekonomiskt beroende av er, men samtidigt så benämner ni inte ens invasionen som en invasion, utan pratar om krisen och liknande.
Vi har ju pratat mycket om att minimera risker, men det finns de länder i EU som menar att EU åtminstone måste ha en plan för det där som Ursula von der Leyen i talet vi hörde där i början menar att EU inte ska göra, nämligen då att frikoppla sig, att klippa banden helt. Här har vi Gabrielius Landsbergis, Litauens utrikesminister igen.
Honestly, I think maybe not in the public, maybe not everybody, but at least somebody has to devise a possibility that a decoupling might happen, not because we wished it, like with Russia, not because we willed it, but because the situation, for example, in Taiwan Straits has been changed by force. Therefore, Europe needed to react, and their reaction would lead to some sort of a decoupling.
Landsbergis menar att EU då måste ha en plan för att klippa banden till Kina så som vi gjort med Ryssland. Om inte annat då för ett sånt scenario kan liksom tvingas på oss, och så drar han parallellen mellan den ryska invasionen av Ukraina och något sorts agerande då av Kina i Taiwan. Mm. Vad tänker ni om det, Björn?
Jag tänker att det handlar mycket om avskräckning. Så om Kina skulle använda vapen för att införliva Taiwan i Folkrepubliken, då är det europeiska intresset, det amerikanska intresset, att Kina då ska tro att den militära och ekonomiska kostnaden skulle vara så ofantligt stor som man inte kan tänka sig att gå vidare med det. Och för att man ska kunna liksom lägga något rejält bakom ett sånt avskräckningshot, då måste ju Europa ha valmöjligheter. Så de-risking handlar också om det. Det handlar om att visa för den kinesiska regeringen att om vi ville skulle vi kunna klippa banden. Vi vill inte ha decoupling, men vi har nu ägnat oss åt de-risking, så vi har inte de här stora sårbarheterna längre. Så försöker inte på någonting rörande Taiwan. Jag tror det är det som det handlar mycket om.
Att inte bara dra upp en röd linje utan också säga att vi har minsann en möjlighet.
Kunna säga det med trovärdighet.
Mm. Susanne?
Nej, men jag tror att han ändå säger liksom vad många kanske tänker men inte säger då. Att Rysslands angrepp mot Ukraina och konsekvenserna av det. Ingen hade ju trott liksom att man bara på något år eller så skulle liksom helt kapa banden till Ryssland när det gäller energi. Eller det har man inte gjort, men nästan i alla fall. Och världen är mycket mer osäker. Man vet inte vad som kommer att hända. Jag tror faktiskt att det tänks mycket. Inte bara i avskräckningssyfte utan också liksom att man måste se över Europas intressen på sikt.
Så det kanske pågår en planering i det alldeles tysta, så där som Landsbergis insinuerade?
Men jag tror att den här ekonomiska säkerhetsstrategin som de arbetar med nu i kommissionen, den omfattar säkert sånt här också. Att de går igenom allt, alltså Europas beroenden.
Ja, där var det dags att runda av. Men för dig som vill höra mer om relationen mellan EU och Kina så kommer här ett lyssningstips.
Hej, det här är Axel Kronholm från Kinapodden. Om du tyckte om det här avsnittet av Europapodden så vill jag passa på att tipsa om att det finns ju mer Kina-fördjupning att lyssna till hos oss. Vi har till exempel nyligen pratat om hur det kommer sig att Ukraina fortsätter att hoppas på Kina. Du kan också höra om vilka presenter Emmanuel Macron hade med sig till Xi Jinping när han var på besök nyligen. Du hittar Kina-podden i appen Sveriges Radio Play. Vi hörs där.
Mm, och med det så tackar vi för idag. Tack Björn Gerdén, Kina-kännare vid Utrikespolitiska institutet, Susanne Palme, radions EU-kommentator. Europapoddens producent heter Therese Rosenvinge, jag heter Caroline Salzinger. Och till dig som lyssnar, tack för att du gör det. Utan dig, ingen podd. Mm.